الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Det här är den andra lektionen i enkla grunder i fiqh. Och idag kommer vi att gå igenom det som kallas för al-ahkam al-taklifiyya. De bestämmelser som avgör vad vi är skyldiga att göra, eller som bestämmer, som definierar saker och tings bestämmelser. Det är lite svårt det här att översätta. Bröderna hade lite olika, ska vi se här, lite olika översättningar på just ordet taklifiyya. De bestämmelser som en muslim kan bördas med. Så kan man se. Taklif, yani det som man bördas med. Okej. Okay. Och dessa bestämmelser är fem. Och ni känner alla till dem inshallah. Det är al-wajib. Och al-sunna. Och al-makruh. Och al-haram. Och al-mubah. Och inshallah vi kommer gå igenom dem. En efter en. Det här är de fem bestämmelser som allting faller in under. Allting i dunya och religionen faller in under en av dessa fem bestämmelser. Okej? Okay? Och vi nämnde i förra veckan att en av de syftena bakom att studera fiqh är att komma fram till slutsatsen. Vad är domen och bestämmelsen för den här punkten? Det är ett av syftet. Varför studerar vi fiqh? Det är för att veta. Är det wajib? Eller är det sunna att göra den här saken? Är det makro? Eller är det haram att göra den här saken? Det är en av syftena med varför vi studerar fiqh. Och det är jätteviktigt att känna till. För att gör man inte någonting wajib så är det haram. Lämnar man någonting som är sunna så är det okej. Okay. Gör man någonting makro, det är okej. Okay. Gör man någonting haram, så är det inte okej. Okay. Så att det är jätteviktigt att kunna skilja på dessa fem. Taib. Och de här fem har ulema kommit fram till bi al-istiqra, det vill säga att de har genom att granskat de islamiska texterna, Koranen och Sunnan, funnit att det finns inga andra bestämmelser än dessa fem. Det finns ingen sjätte eller sjunde. Utan allting i religionen faller in under en av dessa fem bestämmelser. Okej? Okay? Så den första är då al-wajib. Vi kommer nämna synonymer. Wajib, vissa ulema nämner wujub. Wajib, wujub. Vissa kallar det också för fard. Eller farida, kan man också säga på arabiska. Eller hatman. Eller lazim. Alla dessa är synonymer. Samma betydelse. Wajib, wujub, fard, farida, hatem, lazim, maktub alayna, kutiba alaykum al-siyam. Det är skrivet på oss, yani föreskrivet. Så alla dessa är synonymer på en och samma sak. Okay? Och därför kan det variera i vissa böcker. De säger att be dhuhr är fard. Någon annan säger det är wajib. Någon annan säger det är hatm. Alltså, samma sak. Det är obligatoriskt. Okej? Okay? Vad är definitionen av wajib? Huwa ma amara bihi shari' ala wajh al-ilzam. Definitionen är att det är vad är shari', lagstiftaren, Allah Azza wa Jal, profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, har påbjudit som ett måste. För vi kommer finna att det finns två sorters påbud. Påbud där man måste göra det och påbud där det är rekommenderat. Okej? Okay? Uppmaning, förmaning. Okej? Okay? Så påbud från Allah subhanahu wa ta'ala eller från profeten Muhammad alayhi salam som tyder på att det är ett måste. Det är en plikt. Du har inget val. Vad är resultatet av att utföra al-wajib? Ulema säger att al-wajib är det som yuthabu fa'iluhu bi niyyat al-taqarrub wa yu'aqabu aw yastahiqqu tarikuhu al-uquba. Taib. Att den som gör vad som är obligatoriskt i religionen med rätt avsikt, avsikten att närma sig Allah, belönas. Vad är belöningen av att göra någonting wajib? Om du har rätt avsikt, att du belönas. Men här nämner också då ulema med rätt avsikt. För att om du gör någonting wajib med fel avsikt. Du gör salat eller isha med avsikten av att visa upp dig för folk. Belönas du? Nej. Det är wajib. Du har gjort den, men du belönas inte. För att du gjorde den. Yani du saknade ett villkor. Vilket är uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Så om man gör någonting obligatoriskt i religionen med en ren avsikt, korrekt åsikt, så belönas man. Och lämnar man någonting wajib medvetet, så förtjänar man straff. Okej? Okay? Vissa ulema säger man straffas. Men det mer korrekta är att säga man förtjänar straff. För det är inte alla som lämnar någonting wajib som straffas. Taib, för du kanske gör toba och Allah tar bort straffet. Eller du kanske gör en god gärning och Allah suddar bort din synd. Så det är fel att säga att varje individ som lämnar någonting wajib straffas. Bara sådär. Utan, yani, den som lämnar det medvetet förtjänar straff. Okej? Okay? Och också, lägg märke till ordet medvetet. För en person kanske lämnar någonting obligatoriskt oavsiktligt. Han glömde bort att be Isha. Han kom hem, han var trött, han var hungrig. Barnen skriker, jag vet inte vad. Han blir distraherad, käkar och går och sover. Och han har för sig att han har bett fast han inte bett. Har han någon synd på sig? Nej. Han glömde bort. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Så man får ingen synd om man glömmer att göra någonting obligatoriskt. Men kommer man på det så måste man göra det självklart. Det kan också hända att personen är okunnig. Han visste inte att någonting var wajib. Han bor i ett land där ingen har skägg till exempel. Alla rakar skägget. Han visste inte att man måste släppa skägget. Han har hört hela livet att det är sunna, det är rekommenderat. Taib, så han rakar skägget. Får han synd på sig? Nej, för att han visste inte bättre. Han har hört felaktiga fatwa och så vidare. Och han agerar på det han vet. Så han får ingen synd. Men han är ändå skyldig att lära sig. Så, kan ni nämna exempel på någonting som är wajib i islam? Vem sa salah? Salah, fel svar. Det måste vara specifik. Salawat al-khamsa. De fem dagliga bönen. För säger du salah, خلاص du säger vi att salat al-duha är wajib, salat al-witr wajib, salat al-tahiyyat al-masjid wajib och så vidare. Förstår du? Salawat al-khamsa. Okej? Någonting annat som är wajib? Siyam Ramadan. Att fasta i Ramadan. Ahsant. Så här är då wajib. Nah, vi går vidare till nästa. Och det är el-mandub. El-masnun. Och också känt som sunna. Det som är rekommenderat, uppmuntrat i religionen. El-mandub, det som är rekommenderat eller uppmuntrat till. Och det kallas för då det vanligaste att man säger sunna kanske. Taib, sunna. Eller masnun kan man säga. Eller mandub kommer från ordet nedb. Nedabe, att uppmuntra till någonting. Mandub. Eller mustahab kan man säga. Eller neflen. Frivilligt. Och rariba. Alla är synonymer på samma sak. Taib. Mandub. Sunna. Masnun. Mustahab. Nefel. Rariba. Alla ord tyder på en och samma sak. Men det kanske är bättre att använda ordet mustahab eller mandub istället för ordet sunna. Varför? För att ordet sunna hos salaf och ulama har en mycket bredare betydelse. När ulema från förr talar om sunna så menar de islam. Som Imam al-Barbahari säger, vet att islam är sunnan och sunnan är islam. Ingen skillnad. Och när man säger sunna så menar man profetens väg, alaihi salatu wassalam. Hans tillvägagångssätt. Och när ulema från förr skrev böcker som heter sunna, handlar böckerna om frivilliga böner, frivillig fasta? Nej, de handlar om vår aqida, vad vi ska tro på. Och tillbaka visar vilsna sekter. Så du kan inte säga att det är sunna att tro på dessa saker. Nej, det är wajib. Så har också nämnts i vissa hadither att till exempel från sunna är att en resande som ber bakom en imam som är bofast ber som imamen. Det betyder sådana av hadithen. Det är inte sunna, det är wajib. Men att salaf använder de här termerna. Att sunna betyder yani profetens vägledning alaihi salatu wassalam. Vad profeten gjorde alaihi afdalu salatu wassalam. Så ordet sunna kan ibland missförstås på det här sättet. Men det har också den här betydelsen att det betyder någonting rekommenderat. Men det har, som vi sa, en större betydelse än detta. Okej? Vad är definitionen av då mustahab och sunna? Det är vad islam, Allah azza wa jall och hans profet alaihi salatu wassalam har uppmuntrat till, men inte som någonting obligatoriskt. De har uppmuntrat till det som en rekommendation, men det är inte obligatoriskt. Och vad är frukterna? Vad får man ut av sunna? De säger yuthabu fa'iluhu, den som utför sunna belönas. Wa la yu'aqab tarikuhu, men den som lämnar sunna straffas inte. Vad är skillnaden? Lämnar du någonting sunna så får du inget straff på det. Och gör du sunna så får du belöning. Till skillnad från om du lämnar någonting wajib så förtjänar du straff. Här finns ingen synd på dig om du lämnar någonting sunna. Kan ni ge exempel på någonting som är sunna i islam? Rekommenderat. Ibrahim. Salawat och rawatib. Nej. De rekommenderade sunna bönerna. Någonting annat? Fasta måndagar, torsdagar. Ge sadaqa och så vidare. Ahsant. Tayyib. Nästa punkt. El-haram. Det som är haram i islam. Och det som är makruh. Och då kommer vi till vad Allah azza wa jall och hans profet alaihi salatu wassalam har förbjudit eller ogillat. Tayyib. El-haram manaha anhu shari' ala wajh al-ilzam bit-tark. El-haram är det som Allah azza wa jall eller hans profet alaihi salatu wassalam har förbjudit som ett måste. Yani, du måste lämna denna sak. Du får inte göra denna sak. Okej? Vad får man ut av detta? Jo, då så säger ulema här yuthabu tarikuhu, att den som lämnar det som är haram belönas. Och yastahiqqu fa'iluhu al-'uquba, och den som gör någonting haram förtjänar ett straff. Okej. Den som lämnar någonting haram med en korrekt avsikt belönas. Han låter bli att synda. Han belönas. Okej. Och den som gör någonting haram förtjänar straff. Okej. Kan ni ge exempel på någonting haram? Shurbul khamr. Dricka alkohol. Zina. Al-kabair, yani alla kabair, haram. Naam. Tayyib. Nästa är al-makruh. Vad som är ogillat eller förhatligt. Wa huwa ma naha anhu shari' la ala wajh al-ilzam bitark. Och det är det som Allah azza wa jall eller hans profet alayhi salatu wassalam har avrått oss eller förbjudit oss ifrån, men inte som ett måste. men inte som ett måste. Yani, det är bättre att låta bli. Det är ogillat att göra den här saken. Och vad får man ut av detta? La yu'aqab fa'iluhu. Det som gör någonting makro straffas inte. Och förtjänar inte heller något straff. Wa yuthabu tarikuhu. Och den som lämnar någonting makro belönas. Yani, totala motsatsen till sunna. Sunna, du belönas om du gör det, du straffas inte om du lämnar det. Makro, du belönas om du lämnar det, du straffas inte om du gör det. Kan ni ge exempel på någonting makro?
Skilsmässa.
Nej, det beror på. Skilsmässa, ulema säger det kan vara falla in under, det kan vara en av alla fem. Det kan vara wajib, det kan vara rekommenderat, det kan vara makro, det kan vara haram och så vidare. Så att det var ett dåligt exempel. Att dricka ståendes, ahsant. Att dricka ståendes. Varför? För att vi finner i sunna att profeten a.s.w. har förbjudit oss och avrått oss från att dricka ståendes. Okej? Okay? Men varför är det inte haram att dricka ståendes? Om du säger profeten a.s.w. har förbjudit det, varför är det inte haram då? Ja, kort, det finns en sarif. Det betyder på arabiska att det finns någonting som tar bestämmelsen bort från haram till makro. Yani, profeten al-Islam säger drick inte ståendes. Okej? Okay? Och sen finns det hadither som säger att han drack ståendes. Och det finns hadither att el-khulafa rashidin och sahaba drack ståendes. Då förstår man att det kan inte vara haram. Det måste vara steget under haram. För han skulle inte säga att det är haram och sen dricka ståendes. Okej? Okay? Så inshallah, det blir makro, det blir ogillat. Någonting annat som är makro i islam?
När du argumenterar med någon och du vet att du har rätt fast du kommer ingenstans och du lämnar det.
Precis. Att tjafsa i onödan med en person som inte vill lyssna. Det är också ogillat. Ahsant. Någonting annat som är makro att äta? Äta ståendes, samma sak. Lök eller vitlök. Bara sådär, lök, vitlök. Kokt, rå. Rå vitlök. Att äta rå vitlök och gå till moskén eller rå lök. Och gå till moskén, det är makro, det är ogillat. Nej. Att ta och ge med vänster hand, eller höger hand, eller vänster hand. Att ta och ge med vänster hand, nämner ulema också som ett exempel på någonting ogillat. Att stå och kissa. Också makro. En exempel bara. Ja. Att fråga mycket onödan. Ahsan. Tayyib. Den sista bestämmelsen är el-mubah. Som är emellan dessa. Och huwa ma la yata'allaq bihi amrun wa la nahyun li dhatihi. Det är vad som vi varken har uppmuntrats till att göra eller förbjudits från att göra. Ja, det finns inget påbud och det finns inget förbud i att göra den här saken. Till exempel att dricka vatten. Är det wajib att dricka vatten? Är det sunna att dricka vatten? Är det makro att dricka vatten? Är det haram att dricka vatten? Nej, det är mubah. Eller hur? Det är tillåtet. Att köra bil. Vilken av dessa fem bestämmelser? Mubah. Att gå ut och jogga. Ha? Mubah. Äta vattenmelon. Mubah. Eller hur? Det är tillåtet. Att ta ett varmt bad när det är kallt ute. Mubah. Okej? Okay? Sova, mubah. Vila, mubah. Okej?
Okay? Va?
Jo, det kan variera. Det kommer vi till. Men det som är mubah kan ta bestämmelsen av vad det leder till. Till exempel, att köra bil, mubah. Det är inte halal, det är inte wajib, det är inte haram, det är inte makro, det är inte sunna. Okay? Men du ska köra bil för att hälsa på dina föräldrar och hjälpa pappa och mamma i hemmet. Vad blir det då att köra bil? Wajib eller sunna beroende på situationen. Taib. En annan person, Mualla Skyddos, han ska ta sin bil till klubben. Han ska gå och festa. Vad blir hans körning? Haram. Okej. Ett annat exempel som ulema nämner, att odla vindruvor. Vilken av dessa fem bestämmelser? Mubah. Taib, han odlar vindruvor, äter dem, alhamdulillah, halal, mubah. Han odlar vindruvor för att sälja dem för att göra vin. Haram. Förstår ni? Man måste skilja på dem här. Det beror på vad de ska användas till. Okej? Okay? Att sälja knivar. Halal eller haram eller mubah eller... Mubah. Taib, du säljer knivar och folk kommer in och säger, jag behöver en bra kniv, jag ska hugga någon. Får du sälja knivet till honom?
Nej.
Nej, då får du inte. Då blir haram att sälja knivet till honom. Förstår du? Så att, ni går tillbaka till dessa. Inshallah. De här då kallas då för al-ahkam al-taklifiyya. Kommer ni ihåg dem? Al-wajib, al-sunnah, al-mubah, al-haram och al-makruh. Okej? De här måste man känna till. Och det är så viktigt, för allting i boken vi kommer att gå igenom kommer vi alltid försöka att komma fram till. Är det här wajib? Är det sunna? Är det makro? Är det haram? Eller mubah?